There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Vilken härlig energi jag känner för att köra igång med nya avsnitt igen. De här veckorna med uppehåll har faktiskt varit ganska sköna och bra för mig. Jag har kunnat repetera och fundera och hitta lite nya infallsvinklar och ämnen för hösten. Och så känner jag mig jätteladdad. Klimakteriepodden närmar sig 3 år sedan första avsnittet släpptes och jag kan ärligt erkänna att jag är någon helt annanstans med mitt eget klimakterium än jag var där och då. Från att då vill jag få bukt med egna problem som sömn, nattsvettningar, bilringar, vallningar och ett uselt opålitligt humör så har projektet Klimakteriepodden utvecklats till något mycket större som innefattar hälsa på ett bredare plan. Vi har självklart ett eget ansvar att ta hand om oss utifrån våra egna förutsättningar, men det handlar också om att jobba på att påverka för en långsiktig förändring vad gäller attityd till klimakteriet och kvinnligt åldrande. Och det stöd och förståelse vi borde kunna få från samhället, vården, arbetsgivare och de som står oss nära. Och jag känner mig inte längre så ensam i det här arbetet, utan jag tycker att det har hänt ganska mycket de här åren. Och framförallt är vi fler och fler som står upp och talar om klimakteriet på ett lösningsorienterat och positivt sätt. Och jag vill verkligen tacka dig som lyssnar som också är med och sprider kunskap och talar om klimakteriet. Man måste inte ha 10 000 följare på Instagram för att kunna göra någonting. Idag så ska du få höra Katarina Voxnerud som i grunden är naprapat med kvinnans kropp som specialitet. Hon är själv 52 år och tränar mycket uthållighetssport och har med sin breda kunskap om kroppens funktion mycket spännande att dela. Katarina ger nu ut boken Livet med klimakteriet som är en mycket konkret och handfast bok som jag varmt kan rekommendera. Och här får vi veta hur vi kan mota klimakteriets negativa förändringar och stötta kroppen. I det här avsnittet så talar vi mycket om kroppen, funktion och allt från smärta till kollagen och benskörhet. Och i nästa avsnitt så blir det mer om mat, ämnesomsättning, bäckenbotten, upplägg av mat och träning och mycket mer som kommer vara superspännande som många har önskat. Så välkommen att lyssna. Katarina Voxnerud, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Du, vi sitter här på Hela kvinnans klinik och det gillar jag.
Ja, hela kvinnan, hela livet är det vi säger om den här kliniken, precis.
Ja, du är i grunden naprapat och du har jobbat väldigt mycket med utbildning kring träning och kvinnohälsa och sen har du på något sätt ända sedan 80-talet när du utbildade dig till naprapat så har du vidareutbildat dig och lärt dig massor om kvinnan och kvinnans kropp. Och nu är du aktuell med boken Livet med klimakteriet, och det är inte den första du skriver, så du har skrivit mycket böcker tidigare, men den har varit klar ett tag. Och så tyckte jag att det var så roligt när du sa att du var inte så stressad över att utgivningen var senare lagd, och jag tänkte så här, men tänk om någon hinner före. Men du kände inte så, utan tvärtom, du gillar att alla pratar om det här, desto fler som pratar om det desto bättre blir det, och så tänker ju jag också. Men det som jag också blev så glad med när jag läste din bok var ju att du tar upp saker ur ett nytt perspektiv. Och du fick mig att förstå väldigt många saker som jag inte har förstått när det gäller kroppen.
Vad kul, ja.
Och så det är här lite grann vi ska börja, så får vi se var vi hamnar.
Ja, precis. Det låter jättebra.
Ja, men berätta lite mer om dig själv och dina utbildningar och vad du har, liksom, vad som har lett dig till där du är idag.
Just det. Jag är, som du sa, legitimerad naprapat och med kvinnoinriktning. Och jag har jobbat med kvinnors hälsa under, säg, de senaste 15-20 åren. Och för mig började väl kanske inriktning mot kvinnors hälsa när jag själv då var klassiska gravid. Och man började titta där, graviditet och förlossning, hormonellt, vad händer, och strukturellt i kroppen. Och där sen har jag utbildat mig vidare och tittat på, men hormonella förändringar, graviditet, förlossning, och så har man nästa hormonella förändring som kommer just vid klimakteriet, menopausen. Och det är ju alla de här olika delarna och perioderna i livet upplever att man pratar ganska lite om, eller man har tidigare pratat väldigt lite om. Och att öppna upp och börja titta på och förstå, det tycker jag är jättespännande. Så att jag har utbildat mig mycket, dels i Kanada, gått utbildningar, åker utomlands på olika ställen, försöker bredda mig, går utbildning med fysioterapeuter, jobbar mycket idag med både vaginalt, rektalt, alltså med underlivet, bäckenbottenbesvär, bäckenbesvär, mage, jobbar med ultraljud här på kliniken. Och sen så liksom försöker lära, få någon helhets, försöka få någon helhetsbild av människan och kroppen och hur fungerar det? Och jag är ju för träning, jag gillar ju träning själv och har motionerat och liksom så hela mitt liv. Och tittar då på att hur kan man belasta kroppen? Kroppen behöver belastning, det är det vi vet. Skickar vi upp människor i rymden så får man besvär, för man har ingen tyngdkraft. Så att vi behöver belastning i våra system. Och då är det bara frågan om hur kan man starta med belastningen och på en lagom nivå. Och hur kan man fortsätta vara stark och orka med att göra det man vill. Och när jag nu är 52, fortfarande så är liksom, verkar allting funka bra i min kropp, eller bra, men som gammalt då. Och jag tittar lite grann, måste säga så här, framåt och verkligen så här funderar på att, vad händer nu de här kommande 4-5 åren? Hur kommer det att påverka mig med, jag gillar att springa och cykla och liksom lite längre distanser också. Hur kommer det att påverka mig? Och då kommer ju tanken till, hur kan jag på bästa sätt möta den här förändringen i kroppen och vara så stark som möjligt. Och då, det tycker jag är intressant att se, att hur kan jag hjälpa eller peppa eller försöka få andra se just den här känslan till att, ja, men vad kan jag göra nu innan, inför de här förändringarna. De hormonella förändringarna ger strukturella förändringar i kroppen, och det påverkar ju hur vi kan använda kroppen. Och vad kan man då göra själv? Så att liksom inte bara känna att man sitter i bakluckan på sin bil liksom, och sen är det någon annan som styr, utan vad kan jag göra liksom så? Hur kan jag påverka i det lilla till det stora också? Så det är inte så mycket som behövs, men regelbundenheten lite grann.
Nej, och du pratar ju om, och det här pratar ju Blossom Tainton om också, det här Fab 50-konceptet. Ja. Berätta för hur du tänker där.
Ja, så det är jag och Veronica Fransén och sen då Blossom, vi har pratat om det här. Vi jobbar ju åt olika håll med det här Fab 50, allt innan 50-uppvärmning. Och där är ju det precis som du säger, att tittar man på det klassiska, jag kommer ihåg när jag var liten och var hemma hos min farmor och farfar, och där var den här gammal plansch med ålderstrappan, och då är liksom man föns, 50 man högst upp, och sen är bara vänta på liksom att nedförsbacken tills kistan klappar ihop liksom sådär. Och min pappa, han var liksom någonstans 55-60 års åldern. Jag tänkte bara liksom med skräck, med min, jösses, han är på väg. Det är ingenting kvar av livet. Jag
håller min pappa.
Ja, han har redan varit på sin topp där förut. Och den här ålderstrappan tror jag finns någonstans i oss. Mer eller mindre, alltså invävt. Att man, liksom, man har sin topp och sen går det bara ut för. Liksom så. Men att se hur kan man plana ut den här kurvan och hur kan man förbereda sig för att det inte blir så brant ner för dem på andra sidan. För saker händer ju i kroppen med åldrandet, helt klart. Men hur kan man göra liksom förbereda sig? Och allt är just, allt innan 50 uppvärmning, det är sen det börjar.
Ja, och då, när du har ju berättat lite grann om här vad som fick dig att börja skriva på den här boken. Men när du själv började fundera på klimakteriet, var det det som så att säga gjorde att boken kom till? Eller var det mer den här fysiska, eller hur kom boken till?
Den kom nog till just både i det här att jag började leta och titta och söka väldigt mycket själv. Och samla material och kunskap och försöka få en bild och förståelse av hur det liksom hänger samman. Utifrån det jag har jobbat med hittills då kring som naprapat med träning, med funktion i kroppen, hålla sig stark och belasta och sådär. Och då kom ju frågan just som sagt att vad händer sen då? Vad händer nu?
Mm.
Jag började märka någonstans där också då vid säg 45-årsåldern att 42 kanske först då hände någonting med lite grann återhämtning efter tuffare, tyngre lopp och träning. Och sen vid 45-årsåldern då kom det mer, då hade jag ju mera det här med svettningar om natten och vaknade och sådana saker. Då var jag bara så här, oj vänta, shit, det händer massa saker i kroppen.
Ja.
Och då är ju såklart blir man ännu mer nyfiken och undrar. Så att allt, det har liksom varit en samlad process till att det blev en bok sen till slut.
Ja.
Och sen har ju den blivit corona försenad också då, som sagt.
Ja, men nu är den på gång.
Nu är den på gång.
Du, om vi börjar med det här, vi kommer tillbaka. Vi ska prata om mat också så småningom, men det blir faktiskt, ni får hålla er lite i skinnet här, för det här blir två avsnitt, så att vi ska komma in mer på näring, kost och så vidare. Men vi börjar med att prata mer om den här fysiska biten. Och det du förklarar i boken handlar ju mycket om så här, vad händer med hormoner och träning och vad behöver man veta för att bromsa och stötta åldrandet. Och där har du också några såna här bra ordspråk. Och då, jag tänker ju direkt så här, är allting östrogenets fel? Eller hur är det här egentligen?
Nej, utan det är ju ett generellt åldrande i kroppen för alla, både kvinnor och män. Så att oavsett liksom östrogen eller inte så händer ju saker i kroppen med hållfastheten. Och sen är ju östrogen till våra snabba hormonella förändringar kring menopausen. Det sätter ju snurr på allting mycket snabbare om man säger. Men det sker ju saker och ting ändå, oavsett liksom östrogenet.
Varför på något sätt blir det så uppenbart och så tydligt plötsligt att vi måste börja tänka på vår kropp på ett annat sätt?
Det är ju att östrogenet påverkar ju hållfastheten mycket i kroppen, i vävnaden. Och det man vet är ju att när östrogenet sjunker då som sagt, påverkar sig alla olika system i kroppen. Och tittar man nu från det fysiska så får man ju påverkan på bäckenbotten, på muskler, på liksom lederna och allting det snabbas ju på nu under menopausen just. När det blir så snabba förändringar så man märker det mycket tydligare. Och där är ju det som man har sett också att när de som tillför östrogen till exempel, då kan man ju vända lite grann den här utvecklingen. Så att östrogenet har ju en väldigt viktig funktion i förändringarna i kroppen just då.
Mm. Och vad är det vi ska göra då? Är det så här att finns det en one size fits all lösning här?
Just det, nej. Och det är verkligen det att jag tycker det är jätteviktigt att man, att grunden tänker jag, det är ju att vi behöver rörelse och liksom belastning. Det är det som vi behöver i kroppen. Och då gäller det att hitta någonting som ett funkar i vardagen, som man tycker är liksom vettigt för en själv. Och sen att man tycker det faktiskt är kul, i alla fall eller på lång sikt att det känns okej. Okay. Det behöver inte vara jätteroligt första gången man provar, men att man ser att det finns någonting där som man kan hämta. Det är okej okay, rörelse och motionsform som man ser. Och jag tänker liksom då att vi, om man ser hur vi har levt förr innan vi blev jättestillasittande, så är vi gjorda för som sagt att röra på oss lite grann hela tiden. Så att det här med att man har planerade träningspass är ju jättebra och jätteviktigt. Men sen just man även försöker hålla igång så mycket som det går i vardagen. Och då får man ju som sagt sen se att hur mycket har jag rört mig hittills? Och hur kan jag då fortsätta eller komma igång mera nu? Så det gäller att hitta den balansen någonstans. Jag tänker det även då när man motionerar och tränar, så tycker jag det här att titta på lite mer vad som händer i kroppen. Att vi kan påverka vår arvsmassa genom bara vardagsmotion. Då säger man som telomerer, finns någonting som heter, ett litet fint namn. Man ser det är som plasten på skosnör längst ut som hindrar att skosnör frasar upp sig. Och den, det är någonting som i kroppen då har man typ sån liten plast i samband med vår arvsmassa. Och då kan man med motion och vardagsmotion minska den här uppfrasningen. Så man kan liksom förlänga, man kan förbättra kvaliteten i kroppen. När man rör sig också så har man, till exempel våra muskler har man ju alltid tänkt det bara för som skapar rörelse i kroppen. Men de har ju sett nu att när man rör på kroppen och musklerna arbetar så utsöndrar de ämnen också. Det man kallar myokiner. Och de här myokinerna sprids vid muskelrörelse till hela kroppen och till alla andra organ också. Där de har en jätteviktig funktion till alla andra organ i hela kroppen. Och verkar inflammationsdämpande på vissa ställen. Och, så alla olika har olika funktioner.
Så de här myokinerna, hur får man igång dem?
Det är med rörelse.
Rörelse, vilken typ av rörelse som helst?
Ja. Och olika rörelser verkar ha lite olika effekt. Men det finns massa olika myokiner som bildas. Så att det här är någonting som är liksom, man tittar på väldigt mycket nu. Och försöker förstå, få en förståelse för och forska kring. Men man vet att musklerna är en viktig utsöndrande organ. Så att man inte, om man bara sitter stilla får man inte den här...
Och i de här myokinernas funktion, är den livslång?
Den finns hela tiden,
så ja. Så det är inte som östrogen som också är antiinflammatoriskt, som så att säga går ner och sen så får vi lära oss leva utan.
Nej, utan den finns där hela tiden. Så att det är någonting som du då kan som sagt påverka själv. Genom rörelse och hålla igång så håller systemen igång per automatik. Så det finns kvar hela tiden.
Spännande. Du, det här med kroppssammansättning och förmåga att träna, hur olika är vi?
Ja, jätteolika. Så att, men och sen igen då, grunden är ju, som jag kommer tillbaka till hela tiden, att belastning ska ju finnas där. Och sen är det då att man behöver, om man nu ska titta på vad man bör ha med, så är det ju den här vardagsrörelsen hela tiden. Man behöver ha någon muskelbelastande träning så man behåller muskelstyrka. Och den tappar vi ju kvinnor väldigt snabbt, och ganska just vid menopausen, om man inte tränar och belastar. Och så är det lite kondition, det är hjärta och kärl. Som man har. Och sen är ju även då rörlighet liksom då, att behålla så man inte blir stel och stram och sådär, för ont bara därför. Så det är liksom, då får man ju hitta en bra mix som funkar för en själv, så att försöka få ihop det här under vardagen. Så att det finns inget enkelt recept för som passar alla.
Nej, men och då har vi alla de här delarna, och det tror jag att de flesta känner igen, att vi har hört förut, att det är då precis som du säger, treenigheterna, om man ska säga, kondition, alltså hjärta, kärl, och sen så har du styrkan för musklerna, och sen så ska vi också prata lite grann om ben, och så har vi den här rörelsen. Men jag tycker jag vill komma in på de här olika delarna lite mer specifikt, och då tänker jag de här med muskelbyggandet. Alltså muskelstyrkan går ner ganska raskt.
Ja, man kan tappa 30% i muskelmassa liksom då mellan 50 till 80 års åldern, och om man då startar med ganska låg muskelstyrka, muskelmassa, så om man tappar väldigt mycket, då kan ju varje sak i vardagen bli väldigt tungt och väldigt svårt att göra. Och det vi tappar först i muskelstyrka, muskelmassa, det är att man tappar den här riktiga snabba styrkan och snabbheten. Typ att om du är ute och går och ska, du halkar på en isfläck, då måste du ju ha en snabbhet med att kunna fånga upp kroppen och liksom bli stark. Och där att man ska ta emot någonting som kastas mot en, eller man har barnbarn eller någonting som hoppar emot en, att kunna fånga upp det, och det är den här snabbare styrkan. Och vid generellt åldrande så ser man att det är den styrkan man tappar först. Så det är ju nerverna som dör, så att det är nerverna som skickar snabbaste signalerna till musklerna. De slutar, om man inte använder dem så tas de bort liksom så. Det är onödigt att släppa runt på massa saker i kroppen som man inte använder. Så de försvinner då, och då försvinner ju de här snabbaste muskelcellerna också. Så att då blir man tappar snabbhet och styrka, den här mest explosiva delen. Så det är ju en viktig del att behålla sånt och fortsätta våga träna det också. Våga lägga på mera styrka som kvinna. Ibland är ju kvinnor rädda för att man vill inte ha jättestora svällande muskler och bli som så här, någon kroppsbyggare på så här helt plötsligt. Och man behöver inte vara rädd för det. Utan där är det verkligen då att mer titta på att vi behöver en tyngre belastning och även lite ändå snabbhet och sådana. Men såklart behöver man ju ha en träningstid att vänja sig vid den typen av belastning. Så om man inte har tränat så mycket styrka hittills, så man inte bara börjar ladda på hur mycket som helst, utan då kanske behöver ett halvår på att vänja dig vid ett som tränar upp det till lite mer styrka just då.
Och där kanske man också kan nöja sig med att göra ganska mycket med kroppen. Man behöver inte gå till ett gym och köpa ett gymkort och börja göra komplicerade saker.
Nej, och sen finns det ju även utegym och sådana saker också man kan gå till som finns på många olika ställen som man ser.
Mm.
Så styrkan i kroppen, muskelstyrkan är då det som man får den här starkare och snabbheten och att man faktiskt använder sina muskler. För det man har sett också är att om, även om man har en viss muskelmassa man kan använda i kroppen, om man inte använder muskler hela tiden, då kanske man till slut bara kan använda, utnyttja 70% av den muskler man har. För att nerverna orkar inte skicka ut, liksom. De har blivit slöa sådär. Så att musklerna ligger där ute och väntar i kroppen att användas. Men hur mycket du än tar i så kan du inte få ut full effekt. För att du har liksom inte... Det är ungefär som du har en strömbrytare, elledning och sen har en lampa. Att elledningen gör liksom att den ledningen funkar inte ordentligt, så du får bara ut 70% av effekten till lampan. Hur mycket du än drar på strömbrytaren.
Mm.
Så här gäller det då igen att det som är det bästa i kroppen är att allting kan ju förbättras. Så då, det handlar ju om träning och röra sig och belasta som gör då att man blir starkare.
Mm.
Så en del är den här tyngre, tuffare, men för att orka med den belastningen, då behöver man ju den här grundläggande stabiliteten och grundstyrkan i kroppen. Och då är man ju tillbaka på det här igen då och tittar på att man har bäckenbottenstöd, magstöd, ryggstöd som man har, rumpan är med sig, mellan skulderbladen. Så att man har en grund att orka hålla upp sin kropp också. Och det är någonting man gärna kan lägga in lite grann så här, små rörelser varje dag kanske. Om man har någon litet program på morgonen man kanske kan göra så här 2 minuter, 3 minuter grundrörelser som man kan lägga in olika små saker varje dag som man tycker om, om det funkar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här med testosteron, vi tappar ju mycket östrogen och vi tappar ju, alltså teoretiskt så borde vi inte tappa så mycket testosteron, men testosteron vet vi ju att män framförallt har ju liksom en sjunkande bana hela livet och många kvinnor känner ju själva också kanske mycket mer lust och sådär. Så finns mycket nyfikenhet kring just testosteron.
Mm.
Men om man tänker på testosteron och kvinna och bygga muskler och tappa muskler, hur viktig är den delen i det här?
Den är med också. Så både testosteronet och då framförallt östrogenet hos kvinnan är ju uppbyggande hormon. Så den balansen mellan dem är jätteviktig. Så att varken för mycket testosteron eller för lite i relation till östrogenet. Så att med båda, man har en kurva följer varandra. Så att de ligger, som du säger, man tappar ju både och här vid menopausen, som man ser. Så kvinnor har ju också testosteron, som sagt, men fast i en mycket, mycket lägre grad mot vad män har. Som är då, som du säger, mycket viktigt för den här lusten och för muskelbyggarna och bygga upp kroppen överhuvudtaget med skelettets hållfasthet och allting sånt, som man ser.
Vi ska komma in lite grann på det här med vävnader och nervernas påverkan ytterligare. Det här med slapp hud, att musklerna inte fyller ut längre.
Mm.
Är det som är tydligt tecken på att musklerna håller på att förtvina eller snarare att huden blir slapp?
Det var en bra fråga. Det är nog både och, skulle jag säga. Så det är både också att huden tappar ju en del av sin hållfasthet. Det är det man säger. Under huden har man ju det som man kallar då egentligen ytlig fascia. Eller som man säger underhusfett, dagligt tal. Men ytlig fascia, så där är som en struktur där fettet lagras. Så den här fascian, det är ju den här stödjevävnaden. Som man säger bindväv, lite grann på svenska. Och den förändras. När östrogenet sjunker så påverkas den här fascian just då, som man sätter struktur. Och då tappar den i hållfasthet också. Så den dels är det som gör att huden påverkas. Och sen då att du har muskler som kanske då som sagt blir mindre i volym. Och då får du liksom att det blir, du inte fyller ut lika mycket.
Ja, okej, okay. Så det är inte liksom det här, bara för att jag rör på mig till exempel, att jag springer så blir jag ännu slappare i huden bara för att jag töjer ut den, eller jag behöver inte vara rädd för det?
Nej, och skulle man känna det med att man känner att man har ett hudöverskott, eller liksom det rör sig i huden, då tänker jag det är jättebra att använda kompressionstights till exempel och ha kläder som håller fast allting. Så man precis brukar tänka som med bröst, att de vill man inte heller åker runt överallt,
utan
då har man
precis
sportbehov. Och då har man ett överskott med hud runt magen eller rumpan eller någonstans, eller låren, att ha något bra liksom stöd, att det är någon kompressionstajt, tycker jag är det helt ovetenskapligt, men jag tänker att det är väldigt, väldigt smart och väldigt bra ju, som man kan hjälpa till och stötta upp det. Liksom så. Jag ser ingen anledning till varför man ska ha en ökad töjbarhet och rörelse där om man inte i den vävnaden, man känner att det hoppar.
Mm. Och om man tänker det här med kollagentillskott, det rekommenderas ju ofta. Dels så finns det väl i hudkrämer till stor del och så vidare, men finns det något belägg för att tänka på det?
Ja, det är ju, den vetenskapliga grunden är väl ganska låg, skulle jag säga. Det är vad man säger här i Sverige i alla fall. Så här är ju olika länder eller rekommenderar på olika sätt, verkar det som. Och det man vet, som man ser i vävnaden, är att kollagenet, som du säger, oavsett hud och sånt, om jag tittar på hållfasthet och träning och belastning, så tittar vi på bäckenbotten till exempel, då ser man att där finns ju, i bäckenbotten finns ju muskler och den här fascian, bindväven just då. Och fascian består ju till en stor del av kollagen. Kollagenet finns massa olika, 20 olika variationer typ. Och en del av det här kollagenet gör att man får en ökad hållfasthet. Och en andra typer får man mer elasticitet. Och vid menopausen när östrogennivåerna sjunker, då reagerar fascian lite olika på olika ställen. I bäckenbotten har man sett att där dels tappar man ofta ganska stor andel kollagen. Vissa studier visar på upp till 75% att man kan tappa i kollagenmängd. Och det ger en ökad töjbarhet i området. Ökad töjbarhet i bäckenbottenområdet kan ju innebära att man då lättare får besvär med kanske inkontinens eller med ökad risk för framfall, prolaps pratar man om, och liksom en, kanske
mer tyngdkänslan,
ja, känns som att kissa på sig eller svårt att hålla pruttar, eller allmän smärta kring bäcken kan det också påverka. Så att det har ju en, kollagenet har ju en effekt liksom i kroppen, och sen är väl det som man inte riktigt vet då, att kan man göra någon buffert av det här? Ja. Kan man äta, man buffrar upp sig innan? Kan man tillföra det här så att det blir en förändring? Det man sett i de här studierna kring bäckenbotten är att man då tillför östrogen om man tittar på mer. Då får man en förändring tillbaka. Då får man tillbaka hållfasthet. Men samtidigt då, om man tittar på vid träning och rörelse och de som belastar kroppen mycket, som kanske börjar tillföra kollagen, så kan många uppleva en helt annan återhämtning i kroppen, man kan uppleva en annan hållfasthet i kroppen just då. Så att, men det finns kanske få studier som visar på det exakt.
Okay.
Och tar man personliga upplevelser, så jag själv, jag har bara testat kollagen själv för jag var nyfiken på det. Och jag märker själv personligen en stor förändring i just återhämtning efter tuffare pass till exempel. Så,
men det är ingen ytlig, du märker ingenting ytligt, utan det är snarare i kroppen som du känner av.
I kroppen som jag känner, jag har inte tänkt så mycket på hud och allt det där andra, utan jag har bara liksom, fokuserat på hur det känns i kroppen. Och då har det liksom varit att ibland efter, jag gillar ju lite maraton och jag har kört de här långloppen som Ironman och sådana saker nu på i 50-årsåldern här. Då har man ju ibland väldigt långa konditionsträningspass på många timmar. Och då kan man ibland känna så här tung och lite stum i kroppen någon dag efteråt. Och just den här tuffare träningen till exempel 2018 när jag hade det inför sånt lopp, så då tänkte jag att jag ska testa och tillföra det här liksom, så för att jag är ju många pratar om det och sådär. Och då, jag ändrar ingenting i träningen och ingenting i liksom runt omkring eller stress eller någonting sådär överhuvudtaget, utan tillförde bara det här kollagenet, och för mig var det en väldigt stor skillnad i att kroppen återhämtade så mycket snabbare, så att det jag hade stumhet och sån känningar i någon dag efteråt, det försvann på någon timme. Och för mig var det en otrolig skillnad. Jag kanske hade världens kollagenbrist, vem vet liksom. Ja. men det kan ju, det, alltså,
ja, man får ta det själv och sen får man ta det ett tag och sen får man se om man upplever någonting. Ja, se om
man upplever någonting. Och det finns väldigt lite, som sagt, vetenskapligt studie som stödjer det. Men man kan prova om man nu vill. Eller, och sen, kollagen har en viktig funktion i alla fall i kroppen. Mm. Den har en viktig funktion i fascian just då, som man ser.
Då vill jag prata lite grann om benmassan, skelettet och benskörhet. Det är ett jätteviktigt ämne. Mm. Vad behöver vi veta?
Att mycket av själva grundläggande benmassan och benbanken, den lägger mig ganska tidigt i livet. Så det är liksom tidigt under tonåren och 20-årsåldern som man då grundlägger allting. Och sen kan man, är det mycket då bli lite starkare, men sen är det mycket att behålla allting. Behålla benmassan och hålla sig stark genom hela livet. Och då är det ju belastning som gäller, och belastning och rörelse igen. Och då det man bäst behåller benmassa, eller benet blir ju starkare av som stötvis belastning. Och det är ju när man går eller springer eller vad typ som man gör, spelar tennis och hoppar, allt det här. Så för att behålla, om man har ett starkt skelett från början, så är det bra att man då fortsätter med de här aktiviteterna. Eller att man gör det genom hela livet för att behålla stark benmassa. Har man däremot fått redan urkalkning typ, som man kallar, alltså man har blivit mera benskör, skelettet har börjat brytas ned lite igen, då behöver man såklart börja på en liten lättare nivå och börja så man inte blåser på med liksom sticka ut och springa, utan då är ju styrketräning jättebra och simning kan vara jättebra och kanske sån här cross trainer, man går med fötterna i maskinen hela tiden som inte får någon stötvis belastning. Där kan man då börja, för att det hjälper ju till att ge lite stadga i skelettet, men jämför man med att simma, med att springa, för en som är liksom, har ett bra, vanligt skelett, det är ingen benskörhet, då är löpningen den man kanske då mer föredrar i skelett, hälsans skull. Därför att det är ju med den här stötvisa belastningen. Så belastningen tillsammans med bra näring och allting gör att man kan behålla hållfastheten bättre genom livet.
Mm. Och då kommer vi in lite mer på det här med rörligheten och de saker som man skulle kunna, ja men allt sånt där enkelt som att man ska kunna plocka upp saker från golvet och knyta sina skor och så vidare. Det känns ju som det ligger rätt långt fram om man är i 50-årsåldern för de flesta. Men det ligger ju mycket bakom det här med liksom rörlighet och ligamenten och senorna och artros och leder och smärta och alltihopa.
Ja, och det som är intressant då också, som säger med vid igen då åldrande generellt, att när man då ser att man blir, lederna blir allt stelare, att det handlar ju även om då att ligament, ledbanden blir stelare och då kostar det mer energi att böja och sträcka på lederna, på musklerna till exempel. Om man böjer knät och sträcker knät, det kostar mer energi för att det är så stramt och stumt allting där runt omkring. Och musklerna börjar koppla hårdare mot varandra också. Så att man har inte liksom, då blir det, när man rör, man jobbar med en muskel, då sprider den sin kraft till alla andra omkringliggande muskler också ännu mer. Så man tappar liksom i sin effektivitet i kroppen. Och det är också då vid mer stillasittande om man inte använt kroppen. Och igen, att det bästa är att allting det här går att förändra och få tillbaka. Så det handlar om att börja röra på sig på en vettig nivå just och komma igång. Och där tänker jag också det här med just ledsmärta eller smärta överhuvudtaget i kroppen, att smärta ska man ju alltid från början alltid titta vad det är för någonting och undersöka, tycker jag. Så har man smärta och man är orolig, gå alltid till någon läkare eller naprapat, fysioterapeut, men typ som man går till liksom så, så man undersöker. Men sen att man inte är för rädd om man känner lite känning i kroppen, att man inte är för rädd att våga röra sig ändå. För smärta, som man vet idag, det är ju inget tecken på att det är någon skada eller någonting trasigt i kroppen. Du kan ha till exempel ledskada, du kan ha diskbråck utan smärta. Och du kan ha diskbråck med smärta. Och du kan ha smärta utan att ha någon skada alls i kroppen. Så att smärta är liksom ingen indikator på att någonting är trasigt. Vilket man kanske då annars kopplar smärta med. Och har man den känslan, den vetskapen med sig, att det behöver inte innebära att någonting är fel, utan det kan vara en ovana eller att man liksom, att den här smärtan ligger kvar. Att prova att röra på dig ändå. Och framförallt vid artros brukar man prata om det, till exempel att om du har, så att man har den här skala 0 till 10 i smärta. Och så ligger du i vanliga fall på 2 i en smärtskala. Och då om du är ute och promenerar och rör dig, att du kommer upp på nivå 3 till exempel, det är ingen fara. Bara att det då lägger sig, kommer ner till nivå 2 igen någon timme efter passet eller sen då dagen efter, så inte ligger kvar längre. Så man ska ju inte, liksom inte från 2 till 3 till 4 och så bara öka, utan men att få lite mer ont under själva träningen, rörelsen, gör inte så mycket, bara kommer ner sen igen. Och igen då, självklart så ska man, måste man anpassa motionen till det man kan hantera. Så artros, då är det ju lederna och ledbrosket som är verkligen påverkat. Och då behöver man ju längre tid uppvärmning. Man kan ju se ledbrosket, det är ju, brukar man ha sån här som sån här gammal tavelsvamp de hade när man var i skolan. De hade, det är sån här som är gul med en massa hål i, eller hur?
Ja.
Som blir helt platt när den är torr. Och som man fyller med en vätska, då blir den liksom uppfylld och mer mjuk och elastisk. Och så kan man nästan se ledbrosket också. Och att fylla ledbrosket med vätska så den blir liksom mera hållfasthet och ökar i tjocklek, det är ju rörelse. Så genom rörelse så pumpas mera ledvätska in, och det är ändå en lugn uppvärmning som man värmer upp kroppen längre tid. Och då pumpas mer ledvätska in, det brosk man har kvar blir lite tjockare, och då går det bättre att röra sig också. Så att man har den med sig, att rörelsen är fortfarande bra, så att man inte backar ifrån allting om det känns lite grann i kroppen.
Kan man backa en artros genom rörelse?
Nej, man kan inte backa vad man vet idag, utan du kan, men du kan behålla det du har, du kan vara, som, vara fullt fungerande fast du har kanske mycket artrosbesvär i. Så det här man pratar om förut om artros, att det är nedslitna leder, då blir man verkligen bara såhär, gud, nu ska man inte röra sig någon
mer. Nej, men precis.
Men det är precis tvärtom, att man ser idag att rör dig mer och använd kroppen och lär dig hantera det här och lär dig att kontrollera. Om det är knäna du har besvär i, då träna mer benstyrka. För ju starkare muskler du har, desto bättre kan du liksom då avlasta lederna också. Du kan bättre bära upp din kropp. Så benstyrka, lårstyrka, sätet, rumpan, för att styra knät så inte knät faller in på olika sätt. Lära sig hantera var det befinner sig knät. Lite grann så här koordinationsträning. Och lite grann allting, om du ska göra reklam för min bok, så allting sånt finns i boken. Nej, men lite grann alltså, tankar kring att, hur man kan göra, hur man kan se. Så att det är det sån här lättare, tänker jag, vardagsmotionen, sen när man har lite rehab, prehab, och så har man sin vanliga träning som man då vill hålla på med. Men då kanske vi menopausen, och tänker jag framåt resten av livet, att man har en, det kanske nu man behöver lägga in lite grann så här varje dag träning för att kunna hålla igång allting.
Ja, personligen måste jag ju säga att jag tycker inte det är jättekul att jobba med styrketräningen. Och då är det för mig det mycket lättare att göra 3 övningar varje dag än att liksom behöva slita på gymmet i en timme 2 gånger i veckan eller så.
Ja.
Nu kanske det är för lite egentligen, men förstår du vad jag menar? Man måste hitta ett koncept som gör att det blir av hellre än att det inte blir av.
Helt rätt. Jag brukar säga så att det är som här små rehab, prehab-övningar, titta på. Om man nu har fått skador, fått ont och behöver lägga till någonting extra för att komma upp till smärtfrihet så gott det går och sen kunna komma igång igen. Att det är inte kul att borsta tänderna heller varje gång. Det är inte bara så här tjoho eller utan nej. Man gör ändå. Ja. Och lite grann när man tittar på vissa såna här rörelser att ja, men det här är sånt man gör för att liksom titta på sina, det man gjort hittills med sin kropp eller inte gjort. Att man har med sig massa saker som har hänt i kroppen hittills genom livet. Och då behöver man kanske bättre hantera det nu. Och det är det som man just pratar om, att en del kvinnor upplever ju bekymmer och besvär med bäckenbotten, magen och liknande vid menopausen dyker upp eller åren efter. Men det kanske är någonting som kommer från graviditet och förlossning. Att man fick saker som hände strukturellt vid förlossningen eller graviditeten, magen, bäckenbotten då. Och sen när du har de här alla vanliga hormonhalterna igång i kroppen så kanske du kan hantera det som har hänt strukturellt. Men sen när hormonhalterna sjunker och man får den här ökade töjbarheten i kroppen, då kanske de här besvären dyker upp. Och det är kanske då man börjar känna sig, gud, det känns tungt i bäckenbotten, eller det känns som att kissa på mig, eller magen pyser ut, det känns konstigt här. Så att, och det kanske är saker som man då har haft sen förut. Och då får man börja titta på det och hantera, och kanske börja med så här små rörelser och övningar igen just som man ser.
Vi ska fortsätta med det, och vi ska prata om mat och vikt och kost, för det är ett ämne som många kvinnor är intresserade av. Och vi ska prata lite mer om fett och protein och sådär, men då får man hålla sig till nästa avsnitt, för Katarina, vi sätter punkt för nu. Det här är så spännande, och jag hoppas att du som lyssnar nu tycker att det är lika spännande som jag, så att du hänger kvar. Så jag tackar dig för nu, Katarina, och så ser vi fram emot en spännande fortsättning.
Tack så jättemycket.
Ja, men precis. Vem vill sitta i bakluckan och inte styra riktningen på sitt liv och kroppens förändring själv? Jag tycker det är så spännande att kunna påverka åldrandet, och älskar tanken på en kropp med hållfasthet. Titta in på Klimakteriepoddens Facebook-sida där det finns länkar och lite övningar och utdrag ur Katarina Voxneruds bok Livet med klimakteriet. Det hittar du också på klimakteriepodden.se, där du också som vanligt lätt kan bläddra bland tidigare avsnitt och vad de handlar om. I nästa avsnitt så fortsätter vi det här spännande samtalet och går då mer in på mat, ämnesomsättning, kosttillskott och en massa annat som många av er efterfrågat. Så det vill du inte missa. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så finns jag via Instagram och Facebook och klimakteriepodden.se. Så tack för att du har lyssnat, och hoppas du blir med snart igen. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.